Sportbladets Premier League-podd här igen. Mycket fotboll har spelats, mycket fotboll att prata om. Kalle Karlsson är med mig i studion, Frida Fagerlund är med från London. Allt det som det brukar. Mår ni bra? Ja, det är ingen som bryr sig ändå, vi går direkt på fotbollen.
Okej.
Har jag fel eller?
Nej, jag tror att det är lika bra att gå rakt på sak.
Ja, jag tycker också det. Alltså någonstans måste vi ju helgens på något sätt så här stormöte, Chelsea-Liverpool i all ära, men när ett lag vinner med 8-0 då måste man nästan börja med det. Jag vet inte om ni känner likadant. Manchester City-Watford. Det stod alltså 5-0 efter 17 och 34 eller något sånt där. Jag har inte riktigt koll på sekunden, men det var, man har ju aldrig sett en liknande slakt. Det var som att de tog hämnd för det som hände mot Norwich helgen innan. Att de var tvungna att liksom bara... Pep hade liksom under hela veckan trimmat dem, härjat på dem. Att de klev ut med fradga i mungiperna och bara... Ja, stackars Watford som fick utstå. För det var en överkörning som vi nog fan aldrig har sett förut. Håller ni med?
Ja, absolut. Alltså, det Sanchez Flores skulle försöka göra i Watford var ju att täppa till defensiven. Och än så länge har det väl fungerat så där. Om man släpper in så här många mål mot City, 2 mot Arsenal. Jag vet inte, till slut tyckte jag bara ganska synd om Ben Foster som inte fick särskilt mycket hjälp av sina lagkamrater. Och måste ju säga att Kevin De Bruyne, det var kanske, alltså inte, det är aldrig kul att vara skadad, men att han fick vila ett år sådär typ, i princip, med tanke på hans knäskada, så får man ju säga att han har ju tagit igen det där året ganska rejält. Han har ju inlett helt sensationellt bra, och hans mål där på slutet är ju, det ser ju så enkelt ut.
Ja, det är ett otroligt mål, och sen så har han ju sin patenterade böj runt hela backlinjen ner på fötterna på vem det nu är som gör det där första målet. Det är väl
Silva. David Silva.
Det är David Silva som gör det första efter
40 sekunder.
Ja, precis. Och de gör ju så här. Det är ju jätteofta som just Manchester City inleder så här med en tokoffensiv, knockar motståndaren, och sen så känner de ju att men sen finns det ingen väg tillbaks.
Nej, precis. Och jag tycker det är intressant att man tar vidare där du pratar om Kiki Sanchez Flores och försvarsspel och sådär. Man tittar bakom siffrorna, så man tittar på första målet. Jag kan inte säga att de ligger fel med laget eller någonting, utan det är bara ett fruktansvärt bra inlägg som är slaget på ett sätt som det går knappt att försvara om man slår det på det sättet. Och 1-0 i baken efter 50 sekunder på Etihad. Ja, då har man ganska rejäl uppförsbacke redan där. Och sen orsakar de en straff som jag tycker är ganska onödig, faktiskt av Foster också. De har ju otur i den, för att de själva fipplar ju till det situationen innan. Och sen tycker jag han får inte bjuda på den straffen. Det målvakterna börjar göra, det är att man kommer ut, men man går inte dit med händerna. För att det är så enkelt för forwarden att bara peta bollen och falla över händerna. Så jag tycker att han gjorde lite klumpigt där. Och då har det gått 7 minuter och så ligger man under med 2-0. Därifrån så känns det som att de känns slagna redan där. City var ruskigt bra, ja, men det är klart att det ser lite för enkelt ut när från 2-0 och fram till pausen. Så.
Frida, nu ska jag vi ska göra tankeexperimentet. Nu är du stora syster till Dimitri Falke, som då alltså blev utbytt i sin debut efter 33 minuter. Hur skulle du trösta den här killen när du ringer upp efter matchen?
Ja, man kan inte säga så mycket annat än att det är City. Känns inte det som en... Det, precis som vi har pratat om så mycket tidigare, alltså City, Liverpool, de är ju i en klass för sig den här säsongen. Och jag tror att de flesta lagen är, och spelarna är, fullt medvetna om att man måste lite grann se mötena mot dem som separata. Jag tyckte väl att Chelsea nog gjorde det lite grann också när de mötte Liverpool nu i helgen. De är så pass bra. Det är svårt att göra någonting åt det.
Jag vet inte fan om det var... rent psykologiskt där. Det var ju knappast hans fel att det stod 4-0 eller 5-0.
Nej.
Och så tar man han efter 33 minuter. Alltså, hade man inte kunnat vänta till pausen.
Alltså, nu säger jag faktiskt fel. Alltså, han är ju 26. Du hade inte ens kunnat vara hans stora syster. Jag trodde han var mycket yngre.
Oj, tvillingar.
Ja, precis. Kanske ett annat alltså. Men du ifrågasätter coachingen här.
Alltså, det kan man göra på många sätt den här matchen, såklart. Men om man gör debut, det står 5-0 och sen lyfter man honom efter 33 minuter. Det är en sak om han hade varit liksom upphovet till målen och så vidare. Man ser att han är ute på för djupvatten. Men så var det ju inte, utan han var ju på samma nivå som de andra. Jag vet där på hörnan att han stod och då stod han och viftade med händerna åt den som tappade markeringen. Man hade själv tappat markeringen också. Mm. Men det tycker jag mer var signifikativt för hela Watfords insats snarare än att
alla tappade markering hela tiden nu. Det var ju inte så att...
Så att, nej, jag tror inte att det var kanske den bästa psykologin att plocka honom. Samtidigt så förstår man ju att någonting måste kanske göras också när man ligger under med 5-0 och ingenting fungerar. Sen är frågan om man tog rätt spelare.
Mm.
Men det är enklast att ta den spelaren såklart.
Ja, precis. Det kändes lite märkligt också. Han är högerback liksom, egentligen kommer in i den här matchen.
Och nu fick han spela höger mittfält.
Exakt, han skulle komma in. Det var ju antagligen ett sätt för Flores att på något sätt få in mer defensivt know-how på planen mot Manchester City. Och sen så står det 5-0 och då har man inte så mycket nytta av det. Så att rent taktiskt så går det väl att försvara att vad ska vi ha en ytterback på yttermittfältsposition. När vi måste jaga 5 mål.
Frågan är om det är att jaga 5 mål då i det läget eller om det är bara att stoppa blodflödet som det handlar om. Ja. Uppenbarligen hade väl inte försvarsspelet gått så bra fram till dess. Så att, ja, någonting var tvungen att göras, absolut. Och det är klart att det enklaste det är ju att plocka honom. Men för hans egen del framåt så kanske det inte var den bästa grejen rent mentalt.
Det ska bli spännande att se hur Watford svara nu ikväll när de möter Swansea. Jag ska faktiskt dit till Vicarage Road. Får se hur de ställer upp för det första, om de kör med starkaste laget eller vad de än gör. Men det kanske vore en bra idé att göra det efter en sån här total knock för att komma på banan igen.
Mm. Har du planerat tågresan? Det tar en jävla stund att ta sig ut till Watford.
Det går jättesnabbt ju.
Tar det typ 1,5 timme på det här pendeltåget?
Nej. Beror på var i London man bor, i och för sig.
Det tar ju 20 minuter från Houston, typ.
Jaja. Jag hade minne av att det tog svinlång tid att ta sig ut dit. Har inte du hört på här där ute någon gång, så Kalle?
Jag var ute på besök där i en akademi där och det var ju långt ut där. Men det var förbi det.
Ja, all right.
Och då tog det lång tid.
Mm. Ja, 8-0 för Manchester City i alla fall. De kan ju göra det här oftare än vad de gör egentligen. Vi har ju sett dem vara så här dominanta och så här överlägsna i många matcher. Bara att då och då så trillar ju det mesta in. Liksom då. Sanningen är att de hade kunnat göra 15 mål i den här matchen. De hade ju så mycket målchanser. Mahrez hade någon nick i ribban och det var full anstormning i 90 minuter mot ett mål. Men det var ju en intressant detalj. Det var ju, Deulofeu hade ju faktiskt ett friläge där
ställning 1-0, ja.
1-0 efter 1,5 minut någonting, när han fullständigt förnedrar Otamendi en mot en.
Stämmer. Jag tror inte att det hade påverkat matchen så mycket just. Nej, den här
eftermiddagen. Jag tror att man hade vunnit med 8-1 istället då.
Ja, jag tror nästan.
Det är den känslan man har. Men det hade i alla fall gjort någonting annat för matchen.
Ja,
det hade varit intressant. För att det var väldigt lätt han fick ta sig förbi Otamendi där, Deulofeu. Yes, vi lämnar den då. Och går vidare till Chelsea-Liverpool. 1-2 till slut. Det var en tuff match. En stundtals väldigt bra fotbollsmatch, tyckte jag. Högt tempo, och Chelsea visar ju att de är med i den här matchen. Det är inte så. Det var många som förväntade sig att Liverpool skulle åka dit och vara det så här klart bästa laget, och vi har håsat dem och sådär. Men alltså ett 2-1, de fick ju kriga bra på slutet Liverpool där för att hålla ut i Chelseas anstormning efter Kanté hade gjort reduceringsmålet där. Vad är er bild av den här matchen i efterhand?
Ja, alltså jag skrev lite det också efteråt att det, visst Chelsea förlorade och fick inga poäng, men det kändes ändå som att de vann någonting annat på något sätt, för att så pass bra spelade de ändå. Och Lampard sa ju det efteråt också att han var väldigt nöjd med särskilt den andra halvleken. Och att det, liksom, det är så de vill spela. Sen inser ju han också att det måste börja omvandlas till poäng också snart. Det är okej att förlora mot Liverpool med tanke på hur starka de är just nu. Men det måste ju komma någon vinst snart. Och det första man kan göra eller som man kan åtgärda, det är ju att sluta släppa in så många mål på fasta situationer. Jag menar, Firmino kommer ju upp jättefint där på nicken, men samtidigt så ska han ju inte få komma så fri som han gör. Någon måste ju gå upp och utmana honom, vilket det inte gör. Sen hade de ju lite problem också, Chelsea, med tanke på att Emerson fick kliva av redan efter en kvart, vilket såklart inte gynnade Lampard och hans ja, alltså hur hans matchplan och hur han hade lagt upp hela mötet. Andreas Christensen får kliva av sen också, men det påverkade inte matchen så där jättemycket, tyckte jag. Och det viktigaste var väl trots allt att Tomori var kvar på plan, för jösses vad han har imponerat de här senaste matcherna. Han är ju alltså för det första så utraderade han ju Mohamed Salah totalt. Det kan ha varit Salahs sämsta match i Liverpool som jag har sett i alla fall. Jag kan inte minnas att han, i och med att han var så pass osynlig som han var. Och Tomori fick en väldigt stora hyllningsord av Lampard också efteråt. Så ja, han har ju definitivt spelat in sig i startelvan. Samtidigt väldigt starkt av Liverpool att vinna trots att man gör en skitmatch. Men det är ju också styrkan med dem.
Ja, Kalle, var det en skitmatch från Liverpool?
Nej, det tycker jag inte att det var. Jag tycker att att de sätter sig i tidig ledning påverkar ju resten såklart. Jag tror, de börjar ju matchen bra. Det är de som styr matchen första 10 minuterna och så gör de 1-0. Och därifrån så tror jag Liverpool har blivit ett lag som när de tar ledningen så är de inte så intresserade varje vecka av att, framförallt inte toppmatch på bortaplan, att hålla på och bjuda till. Jag tycker man fick se en ny sida av Liverpool nu med all den här time wasting som de håller på med. Och jag menar, det är ju inget nytt fenomen i fotboll, så gör ju alla. Och det är klart att de ska göra det nu. De har ju inte någon skyldighet att driva matchen i andra halvlek när de leder med 2-0. Det är så att mesta lag agerar. Jag tycker att de gör en väldigt bra match och leder med 2-0, har ju lägen faktiskt att stänga matchen. De ska ju faktiskt bara in 3-0.
Det är någon boll
som är på mållinjen, men sen slarvar de ju bort ett par andra lägen också där. Och då tror jag att då hade vi sett på det på ett annat sätt, såklart. Nu får Chelsea ett mål, ett riktigt bonusmål, för man hade ju ingen aning om att N'Golo Kanté bara kunde ta tag i bollen, dribbla som en tv-spelspelare och stoppa upp en boll i krysset.
Han är bra på fotboll, Kanté.
Ja, det är han ju. Det är ingen tvekan om det. Och han har ju en jäkla speed även med boll när han dribblar på det där sättet. Då kan han lägga till den där typen av avslut som han gjorde nu. Ja, då blir han ju ett offensivt hot också. Och därifrån får ju såklart matchen en annan psykologi. För när det är 2-0 då är det ju stängt. Och sen därifrån så blir det ju alltid i alla engelska matcher. Blir det ett mål, en reducering, och så är det bara ett mål kvar. Ja, men då kommer alla lag, oavsett om det är liksom Burnley eller om det är Sheffield United, så kommer ju de skapa tryck på något sätt med just den här engelska mentaliteten. Jag tycker det är mer det som gör det. Och de har ju ett par halvchanser, men egentligen inga riktiga 100-procentiga chanser i slutet för att kvittera. Det är väl någon sådär, men inte mer än så. Jag tycker Liverpool, ja, gör det bra ändå. De kommer ifrån en svår borta match med 3 poäng, och det är någonstans det är det enda som betyder något. Jag är inte alls förvånad över att Lampards unga Chelsea spelar bra. Det är liksom det förväntar jag mig att de gör det även mot Liverpool, men det är ju väldigt mycket som krävs för att man sen ska spela bra och ta 3 poäng.
Mm. Helt okej mål från Trent Alexander-Arnold. Du får ändå säga någonting om det, Frida.
Ja, gud. Jag skrev ju... Det är alltid så där när man varför twittrar man för det första? Man borde inte ha Twitter. Men jag blir ju så, jag dras ju med så mycket.
Ja, du är en 5+-människa helt enkelt.
Ja, men det är... Alltså jag kan gå upp i någonting så oerhört mycket. Och det gjorde jag på Alexander-Arnolds mål. För att jag tyckte ändå att Chelsea hade öppnat pikt. Och det kändes som att just den där liksom småmysiga duellen där mellan Mount och Alexander-Arnold, man tänkte att den kommer bli kul att följa liksom matchen igenom. Och så går han bara fram och slår in den så där nonchalant, skoningslöst. Det var riktigt snyggt var det. Jag kan inte fatta heller att liksom, där springer 2 20-åringar runt, alltså Mount och Alexander-Arnold, och är så pass viktiga för sina klubbar som de är. Det är rätt fantastiskt i sig, men det är en annan sak.
Mm. Ja, alltså vi vet ju att han har ett bra tillslag, Trent. Det är ju ingen nyhet, och kanske kunde de gjort någonting för att hinna upp och blockera ett sånt avslut med ett pet. Det är ju sällan de skotten går igenom ju, petskotten. Och sen så får han dundra in den i målvaktens hörn. Det är något speciellt med frisparkar överhuvudtaget som går i målvaktens hörn. För de måste ju alltid slås med sån jävla kraft. Min favorit tror jag är Ballack. I vilket mästerskap var det? Han dundrar iväg en frispark i målvaktens kryss så att säga. Han är chanslös att hinna dit. Han river upp en tuva lika stor som Filip Lam som står bredvid.
Min favorit är Rivaldo en gång i Barcelona mot Galatasaray hemma. Det var en ganska torftig match, 0-0, 90:e minuten. Så var han en sån där frispark och så bara går han och dunkar. Han hade ju tillslag som vi minns som var något utöver det vanliga. Bara dunkar in. Det var nog något som liknade den där Ballack som du fiskade efter.
Ja, 15 raka för Liverpool. Om man lägger ihop avslutning på förra säsongen.
Ja, det är ju fenomenalt. Det går inte att säga någonting annat. De har en enorm grundnivå. De har, man känner ju liksom före en sån här match. Man kan inte se något annat än att de ska vinna. I alla fall inte jag. Jag vet att du har ju liksom en annan supporter liksom öga och är orolig.
En ångest så kopplad till det.
Ja, precis. Men en sån här match, man vet att de kommer vinna. Sen vet man inte hur de kommer vinna. Kommer de vinna genom att åka dit, spela champagnefotboll, bara rulla upp dem och vinna med 3-0? Eller kommer de att vara bara stabila, gedigna, gå därifrån med 3 poäng efter att ha liksom klarat av en anstorm i slutet? Det vet man inte, men man vet att de kommer att stå emot, och de är så otroligt homogena. Jag håller med Frida om att Salah var ju extremt lekig i den här matchen. Det spelar ingen roll. De åker i alla fall till Stamford Bridge och plockar 3 poäng. Trots att han är så svag som han var i den här matchen. Det säger ju någonting om det övriga. Hur allt sitter ihop. Och det ska mycket till för att bräcka dem. De har liksom alla delar i sitt spel nu. De kan göra mål på alla olika sätt. De är svåra att bryta ner och göra mål på. De liksom drar åt samma håll. Spelarna visste har varit lite fnöra på tråden där mellan Mané och Salah och sådär. Men det är ingenting som är något större som påverkar dem i längden på något sätt. Utan ja, jag tycker allt sitter på plats. Adrian har ju kommit in och... Även om han är inte Alisson, för det är inte samma trygghet i spelet med fötterna på något sätt. Men då spelar de ju med lägre risk där nere istället. Då skickar de den oftare. Och det är klart att det är också ett sak som kan göra att de blir satta under tryck oftare. Men rädda bollar kan han ju uppenbarligen göra.
Ja, det kan han. Det har han ju alltid kunnat. Sen så
det kan ju nästan alla mål, det ska ju sägas.
Ja, alltså på den här nivån. Så, ja,
så just Premier League-nivå så kan alla vara skottstoppare.
Just det där med de spektakulära. Jag tyckte framförallt, jag sa det bara som hastigast, men Kepa hade ju faktiskt ett par underbara räddningar i den här matchen. Minst framförallt Firmino har ett skott som verkligen är på väg, som man får en bra träff på, som man trycker ner, som Kepa gör en otrolig reflexräddning på. Han är väldigt duktig på det. Vi går vidare då. United-mötet. West Ham United mot Manchester United. Ja, vad ska man säga? 2-0 till West Ham. Och det var väl en match som inte var speciellt välspelad åt något håll. Men alltså, tittar man på de här två lagen just nu som de ställer upp. Ja, alltså West Ham ser ut att ha ett bättre lag än Manchester United.
Ja, jag håller med. Det är det mest. Bara,
inget lag kommer slående. Upp riktigt i nivå, men det känns rättvist att West Ham ändå vinner. De är på hemmaplan och de har ett lite bättre lag.
Ja, men tittar man på laguppställningarna när de tar bort Martial och Pogba, Luke Shaw, då har ju West Ham ett lag som är mer gediget än vad Manchester United har. Jag håller helt med. Och det är därför man, det är så svårt att liksom varje Manchester United-match och förlust nu leder ju till någon slags diskussion om att vad är problemet och ska man peka uppåt eller ska man peka neråt eller sådär. Men man ska nog peka åt flera håll för att det är inte bara ett problem här utan det är många problem. Men det stora problemet är ju att truppen är ju inte bra. Det är ju bara att titta på laget som kliver ut mot West Ham. Det är inte så att man känner att det här är en säker seger borta mot West Ham. Man känner ju tvärtom att det här kommer ju förmodligen sluta med förlust. För att West Ham har ju ett lag, ett material som är på samma nivå. Och förmodligen en bättre känsla i just det där. För det jag tycker är det absolut svåraste. Jag skrev om det efter. Det är svårt att få fram det i skrift. Det är enklare i tal. Men när du har varit ett storlag och sen har du inte längre de kvaliteterna rent spelarmässigt. Men hela omvärlden ser på dig som storklubb. Du ser på dig själv som storklubb. Så du ska fortfarande komma med den auran och den liksom ambitionen om att driva matcher. Jag tror att det är samma sak som drabbar Liverpool, där de i många år kämpade för att ta sig tillbaka till toppen. Man är ju fortfarande Liverpool, men man är inte så bra under Dalglish, under Roy Hodgson, så man kan spela den där fotbollen och vara liksom proaktiv och styra matcherna. För då kommer motståndarna att avslöja det. Och där tycker jag Manchester United är nu. Tittar man på deras lag, de är inte tillräckligt bra. De har inte de tekniska kvaliteterna i det där laget för att spela. Inte ha den här storklubbsmentaliteten att de ska driva matcherna, utan jag tror att det är, när de inte tar ledningen så de får spela sitt omställningsspel, då kommer det vara så här torftigt.
Frida, vad har hänt med Maguire?
Ska
du är Maguire-korrespondent.
Nej, jag avsade ju mig det uppdraget några omgångar in.
Det kan inte bara avsäga det efter flera år av liksom fanatism.
Han var butter i en mixad zon.
Ja, det räckte för att
då går Frida upp.
Vända kappan liksom.
Ja, men jag är en sån. Jag har väldigt rätt att såga av folk under mitt liv. Så det är bäst att ni inte hugger mig i ryggen. Nu vet ni vad som väntar.
Jag lovar att vara supertrevlig i alla mixade zoner.
Ja, men precis. Nej, men alltså, visst, alltså Maguire. Å andra sidan så tyckte jag väl att om det var någon som skulle få in ett mål där, så var det väl Maguire. Fick väl en superchans där i slutet. Den var ju nästan bättre än
Marcos. Ja, det var ju ställningen 1-0 till och med.
Ja, precis. Men i övrigt, alltså, folk här borta i alla fall pratar ju mest om Lindelöf och att inte han räcker till inom vissa områden. Och det kan ju givetvis bero på att Maguire är engelsman, så att han försvarar säkert lite extra kontra Lindelöf, alltså av helt naturliga skäl. Men Mourinho tog väl upp det också i Sky Sports-studion, att Lindelöfs huvudspel inte räcker till i boxen. Exempelvis och sådär, så att nej, de lägger faktiskt över den mesta av skulden på honom, vilket kan vara lite orättvist kan man tycka, men det finns ju någon poäng i också att han har Lindelöf, alltså svaga områden som inte alltid faller speciellt väl ut om man möter huvudstarka spelare.
Lindelöf fick ju mycket beröm efter första halvlek där i Viasat när jag kollade, och han var ju bra i första halvlek tycker jag också, men sen i andra så dippade han rejält, slog ju några helt sjuka felpassningar, bara slog ut den till inkast. Och men som sagt, det var inte bara han, utan det var ju hela laget tycker jag såg riktigt bra. Marcus Rashford var ju alltså extremt formsvag i den här matchen. Klev ju dessutom utskadad. Spelar mycket nu på slutet. Och där kommer det ju vara en en kris i anfallet här framöver nu när Martial är skadad, Rashford är skadad, Mason Greenwood var ju sjuk den här helgen och det var ju oturligt för Manchester United. Men sen har du Lukaku då som är såld och Alexis Sanchez som är borta också. Så det nu är det plötsligt väldigt tunt i det där anfallet. Mm. Och det är ju märkligt hur man kan sätta sig i den situationen som de har gjort. Och där pekar jag framförallt på Ed Woodward och den här extremt liksom dysfunktionella strukturen de har i Manchester United, där man inte riktigt vet om det finns kompetens nog för att liksom hantera truppen på och värvningar på rätt sätt. Det har vi ju sett att det fungerar inte. Att man dessutom då hamnar i ett läge där man släpper Lukaku. Det var ju ett bud som var för bra för att säga nej till, det kan jag förstå. Men att man inte tar in någon annan istället, det är ju inte tillräckligt bra.
Framförallt en sommar där det fanns otroligt mycket anfallare på marknaden, ja. Som
det var bara hugga någon.
Som var beredda att röra på sig.
Ja, men jag tänkte, när man ser en sån här som Sebastian Allier,
ja.
Så är ju det är en riktigt bra forward. Ja. Och du har ju nytta av den typen av centertank. Ja. Alla lag skulle ju ha det. Ja, Manchester United skulle ju ha det. Det är klart som tusen.
Framförallt när man har sålt sin motsvarande. Och jag kan tycka att Sebastian här har ju fler verktyg i sin låda än vad Lukaku har.
Ja, i alla fall i det felvända spelet är det ju jätteskillnad. Ja. Där är han ju klass. Alltså han är otroligt bra på att suga in bollar och länka samman spelet liksom felvänd. Och det hade ju varit en jätteintressant spelare att ha med tanke på mycket fart United har runt omkring med James och med Rashford och med Martial och så vidare. Så jag tror liksom den typen av spelare, det är klart att den hade haft en plats i ett Manchester United-pussel den här säsongen. Mm. Det hade inte behövt vara han just, men det säger väl rätt mycket om att West Ham nu köper spelare som skulle gå rakt in i startelvan i Manchester United för tillfället. Tittar man på deras offensiv så det är klart att en sån som Felipe Anderson, det är klart att han också skulle vara jätteintressant för ett Manchester United med hans kvalitet. Det är ju just den där individuella kvaliteten som jag tycker Manchester United saknar på sista tredjedelen. Det händer ju inte riktigt, det finns ju inte den där kreativiteten. Och återigen så faller man tillbaka till att ett mittfält med Scott McTominay och Nemanja Matic, ja, vad förväntar man sig? Alltså det är klart som tusan de inte kommer öppna West Ham på ett sätt som City och Liverpool gör. Så att jag tycker det är bara helt väntat att de inte presterar just nu.
Mm. Hur hur många matcher har han på sig, Solskär, att vända det här?
Jag tror att han har ganska många matcher ändå på sig. Det verkar i alla fall som att förtroendet för honom inte sviktar speciellt mycket i klubben. Att man i alla fall vill ge honom åtminstone ett fönster till för att kunna påverka innan man analyserar hur bra eller dåligt han har gjort det. Och det känns väl ganska rimligt, även om jag står fast vid det vi pratade om när vi betygsatte tränare. Vi höll Lampard högre än Solskär. Alltså det beror ju på att man inte ser någon särskild förbättring.
Alltså ingen förbättring?
Nej, och det enda man kan hoppas på det är väl att typ, eller det sista hoppet i alla fall, så som jag ser det, det är väl att en sån som typ Mason Greenwood liksom lyckas kliva upp och börja leverera. Han har redan levererat liksom till en viss nivå, men att han kan liksom ta ytterligare kliv, för att så länge man inte har någon riktigt ren striker tillgänglig, så då är det ju jäkligt tufft. Och det var någon som twittrade här när Rashford klev av att nu är den enda United har tillgänglig nu liksom som kan springa in där, det är ju Solskjaer själv. Och det säger ju ganska mycket om truppen, om man säger så.
När Rashford blev skadad då satte de in Jesse Lingard som striker. Han har gjort 0 mål under 2019. Det säger också väldigt mycket. Så jag tycker jag väl, om man tittar på Solskjaer när han kom in i United första tiden där, så tycker jag de enskilda matchplanerna var väldigt bra. Vi hade ju den där diskussionen tidigare, Frida, där när du hade lyssnat på Mourinho där i studion där, och där man gjorde skillnad på matchplaner och filosofi. Filosofin i Solskjaers fall så tycker jag inte att den just nu är tillräckligt hållbar. Men den enskilda matchplanen tycker jag var bra när han kom in. Då kom ofta rätt i pressspel och så vidare. Det som jag tycker nu man börjar titta på, det är ju att om de nu ska spela omställningsspel,
om de nu ska spela pressspel, varför spelar Juan Mata tia? Alltså då får de ju inget pressspel. Då får de ju det absolut sämsta pressspelet de kan få med de spelare som finns i truppen. För det finns ju massa unga spelare som kan springa.
Det är väl framförallt det Jesse Lingard är bra
på. Precis, exakt. Och det är det jag menar att, och visst, Lingard har inte varit bra, men det är där jag tycker Solskjaer börjar gå fel. Och sen då om du ska ha omställningsspel, varför spelar Andreas Pereira på en ytter? Alltså då får du ju inget omställningsspel. Så det blir som att de... absolut, jag vet att de har skador nu och det är problematiskt att ta ut en optimal startelva. Men det blir som att det blir mycket square pegs in round holes plötsligt nu också. Precis som det har blivit de senaste 5-6 åren i den klubben. Att det blir inte riktigt att man kan ta ut en spelare som man gör i Liverpool startelva. Att James Milner kommer in och fyller en roll som är, det här är liksom det exakt det vi behöver. När Oxlade-Chamberlain kommer in så är det liksom, vi behöver exakt den här typen av spelare. Wijnaldum kommer in, då behöver vi exakt den här typen av egenskap och plan. Så är det inte i Manchester United, utan det är liksom, det blir de här, ja, det är de här vi har tillgängliga. Det är inte riktigt den egenskapen vi behöver, men vi sätter in det ändå för att, ja, det är den bästa spelaren som vi har. Och då blir det vad det blir. Jag tror att det är... där en tränare kan börja tappa förtroende. Eller förstår du vad jag menar? Att när du börjar göra val som inte liksom klaffar riktigt då, och resultaten uteblir, då kan det gå fort. Och jag är inte så säker på att han får så mycket tid. Samtidigt finns det ju mycket prestige eftersom Woodward har ju inte satt en enda tränarrekrytering i sitt liv än. Och... det är klart att han inte vill att det ska bli ytterligare en felaktig rekrytering. Mm. Då skulle han stå med byxorna nere. Inte minst eftersom han gjorde det idiotiska nog att liksom skriva på det där kontraktet innan säsongen var slut. Precis som han gjorde med Mourinho. Han förlängde kontraktet precis innan det började gå dåligt. Fantastisk den där Ed Woodward.
Alltså. Ja, han är...
Han kan gå till historien som en av de absolut sämsta klubbledarna i alla tider. Då menar jag inte den kommersiella delen där han kanske går till historien som en av de bättre. Mm. Men det sportsliga, där känns det som att det är svårt att hitta... Om du tar toppfotbollen, kan du komma ihåg på någon som har gjort det sämre i England? Det finns säkert någon, men jag kommer inte på någon så här direkt.
Ja, nej.
Med de pengarna de har haft, vad hade de... Jag läste nu, sen Sir Alex lämnar har de alltså spenderat 10 miljarder ungefär på nya spelare.
Ja, det är
fantastiskt.
Ja,
det är helt bisarrt. Ja. Och ändå har man så dåligt lag som man inte har ett bättre elva än vad West Ham har när man väl möts.
Mm. Men kan vi bara reda ut den där situationen också som spreds på Twitter som folk tog som någon sorts sanning? Att det ser ut som att Phil Jones säger... vad är det han sagt?
Nej, men, det ser ut som han sjunger med i den här You're Getting Sacked in the Morning som West Ham-supportrarna sjöng då till Solskjær.
Men Woodward vänder ju inte sig mot honom. Alltså hans blick är ju riktad längre bort. Alltså det är ju någon annan.
Gjorde han det då? Såg det ut som han sjöng med i den?
Det ser ut som han sjunger med i den. Och så är det någon som har lagt på texten. Och så eftersom någon lägger på texten You're Getting Sacked in the Morning så ser det ju ännu mer ut som att det är det han säger.
Ja, för tittar man ordentligt på Woodford och hans blick så är den riktad mot en annan person som sitter bredvid Jones. Och det är tydligen någon kvinna som han säger någonting till. Enligt...
Ja, och då ser det ju ut som han vänder sig till Phil Jones och säger stopp, there are cameras here. Mm. Och sen har men det som är grejen är att när de lägger på texten så... gör ju hjärnan det att den
utgår från att det är det han sjunger.
Alltså ja, precis, man läser in det på läpparna då liksom. Nej, jag tror inte heller att det här det är det var som spelades upp på läktaren.
Jag tänkte det där är bara bluff och båg, så därför la jag ingen kraft på det. Men jag såg att det där gick runt på...
Phil Jones var väl en av de spelarna som Ed Woodward skrev nytt kontrakt.
Ja, precis, exakt. Han är fantastisk på det där med att förlänga i rätt ögonblick. Och, han fick ett nytt kontrakt här. Mason Greenwood gjorde en jäkla, apropå kontrakt, han får en ganska saftig löneförhöjning där får man säga. Ja. Det var intressant tycker jag att han bara tjänade ungefär 40 000 kronor i månaden.
Verkligen.
Jag trodde han hade mer. För grejen är, jag minns ju själv när min gamla vän Isak Nkubi åkte till Aston Villa
som 17-åring och han hade ju typ 40 i månaden då. Och det är det 20 år sedan.
Ja,
ja. Så nej, det var faktiskt... jag trodde att han skulle ha mer som juniorspelare idag.
Mm. Ja, det har han.
Ja, exakt. Ja. Det är det som är intressant.
Kan ju lyfta att, någonting annat positivt då för United. Det var ju faktiskt att Axel Tuansebe gjorde ju, nu var ju motståndet Astana visserligen, men han gjorde en ganska lovande insats ändå. Men det kanske inte, det kanske inte ska prata om i
sig. Ja, men det är väl, man får ju fiska efter saker och det är väl alltid någonting då att... att han har väl i alla fall klivit fram då i den där kön till startelvan bakom Lindelöf och Maguire, kanske till och med före Phil Jones, och det är väl, ja, positivt då om de får fram ytterligare en ung spelare från egna led som presterar.
Mm. Det är väl den lilla ljusglimten man hämtar ur Manchester United nu, att man ändå fått fram lite egna produkter senaste åren. Vi jag sa att Chelsea-Liverpool var den enda topp 6-mötet den här helgen. Frågan är för hur länge vi kan säga det, för att Leicester Spurs aspirerar ju på att bli ett framtida stormöte. I alla fall om Leicester lyckas då med det som många tror eller kanske hoppas, eller i alla fall spekulerar runt, att de kan vara laget som slår sig in i den rådande toppen i Premier League då med de sex storklubbarna. Leicester som besegrade Spurs med 2-1 i helgen och nu är uppe på en tredje plats tror jag, efter 6 spelade omgångar, och ser väldigt, väldigt fina ut. Vi har ju varit inne på det, vi har hyllat Brendan Rodgers och det här laget för inledningen på den här säsongen. Det kunde såklart gått åt många håll den här matchen. Det började ju med ett otroligt mål från Harry Kane. Det där är ett sånt där mål som sällan hamnar i highlight reels och så här, som årets mål, men alltså improvisationen där, dels i bollmottagningen, alltså balansen i hur han får med sig bollen trots att han blir fullständigt överkörd, nerknuffad, och sen ändå har liksom kontroll på sin kropp att han får till det avslutet också. Den sitter ju i krysset.
Jag förstår inte hur det går till ens. Alltså jag kan inte förklara, alltså tyngdkraftslagsmässigt och sådär, så fattar jag inte hur han lyckas med det.
Nej, det där är ju som en cykelspark alltså. Det är ju otrolig kroppskontroll att få till det. Just eftersom han kommer ur ett sån obalans, en situation där hans balanspunkt är liksom bruten, och att han ska finna sig själv i den situationen hitta motoriken och få till det avslutet där. Det var fantastiskt. Han är en duktig avslutare, Harry Kane. Det får man ge honom.
Sen får du inte nämna var, det vet du.
Nej, jag vet. Jag gjorde ju inte det heller med Aspilicueta-målet där för Liverpool. Jag aktivt inte, när vi har pratat så jävla mycket var. Det var en
tight offside situation var det.
Ja. Och det är idiotiskt. Vi har sagt vad vi tycker om det där. Så blev det i alla fall, domaren dömer. Det blev inget mål den gången. Däremot så gjorde Maddison han har skjutit och skjutit under de här inledande omgångarna. Jävlar vad han har skjutit. Till slut satt den. Fint satt den. Och krönte en väldigt, väldigt fin insats i den här matchen. Pochettino, hur mår han? Var står Spurs? De är ett av alla de där lagen som ligger på 8 poäng nu, va?
Mm, stämmer. Tillsammans med Sheffield United och Burnley och Crystal Palace.
Manchester United också, va?
Jajamän, Chelsea.
Ja, ni ser. Det är en väldigt speciell tabell just nu. Och Tottenham, som ju spelade Europa-final för bara några månader sedan, befinner sig ju i någon slags kris nu.
Ja, det får man ju säga. Sen finns det ju olika grader av kris, men absolut. Det är ju stora frågetecken kring vart man är på väg just nu spelmässigt. Finns det idéer nu från Pochettino som kan vända det här? Jag är inte helt säker. Jag har inte sett det nu i höst i alla fall. Och det har varit ganska lång utdragen formsvacka. Den har ju liksom, kan ju dra ut den till början av våren också. Och man ser ju ingenting när de spelar som får den att tänka att ja, men nu är de på väg åt rätt håll. Utan det känns ganska torftigt. Det gör det.
Och nu har han ju fått spelare. Nu har de ju köpt spelare.
Nu har han ju fått fylla på med en Dombele. Han har lånat in Lo Celso och han har fått in Sissoko och så vidare. Det har ju liksom fyllts på med spelare nu som det inte gjordes inför förra säsongen då. Varför tror du, Frida, att det inte fungerar?
Men sen får man ju säga att alltså, både Ndombele och Lo Celso har ju varit skadade. Alltså, han har ju inte kunnat använda dem nu under inledningen sådär speciellt mycket. Men jag tror jag blir mycket förvånad om Pochettino är kvar i Tottenham om ett år, alltså nästa säsong. Sen vet jag inte om han kanske till och med försvinner under pågående säsong. Alltså helt på eget bevåg då, tror jag. För att det känns som att han är trött nu. Alltså som att han känner nog att han har tagit det här Tottenham så långt som han har kunnat. Och han verkar ju väldigt, väldigt trött på hela situationen med Levi och sådär. Så att nej, alltså visst, alltså jag tror säkert att de kommer återhämta sig. De kommer vinna matcher och sådär. Det är inga problem. De har så pass bra spelare ändå för att kunna göra det. Men jag tror att han själv känner att motivationen sviktar lite grann. Och det kan säkert gå ut över laget.
Det är ju det det gör. Det blir ju så automatiskt att den typen av energi sprids ju oavsett man vill eller inte. Och nu är det Eriksson på bänken igen. Alltså det är liksom, någonting finns ju där också. Och klart att de saknar Eriksson så som Eriksson kan vara när han är som bäst. För den typen av poängproduktion ger ju alltid ett mål per match ungefär.
Mm. Läste då, hur länge kan det här hålla?
Ja, det kan hålla väldigt länge i den här typen av liga som det är i år. Det är ju en unik Premier League vi ser. Där murar har rivits och gränser har suddats ut. Och jag tror att det finns alla möjligheter att slå sig in på topp 4 den här säsongen. De har materialet före, de har tränaren före, de har flowet före, de har dessutom då styrkan i att de andra toppkonkurrenterna underpresterar. Så att det finns alla möjligheter. Det går inte att utesluta. Om de vann ligan för 4 år sedan eller vad det är, när de var tippade sist i Premier League, så vore det ju inte ens uppseendeväckande i jämförelse om de skulle sluta topp 4 nu, när de har ett bättre lag.
Mm. Jag slår fast det nu, att de blir topp 4.
Topp 4 till och med.
Mm. Ja.
Mm. Ja. Intressant.
Och så
har de.
Det
är bra, du är en känslomänniska. Säga någonting om Ricardo Pereira som vi målar den här matchen också. Det är en fruktansvärt bra högerback.
Ja, offensivt är han riktigt bra. Det är han. Skulle jag absolut kunna spela i någon av dem. Forna topp 6-klubbarna så att säga, ja. I de större klubbarna, och det är väl inte omöjligt att de har ögonen på honom nu,
förmodligen. Men det är inte billigt att köpa spelare från Leicester nu. Nej, för tiden, det fick Manchester United erfara i somras.
Det blir ännu dyrare också om de är topplag. Då har de ju större liksom transfer styrka så att säga.
Precis, vi rör oss snabbt vidare då. Arsenal-Aston Villa, 3-2. Men det började inte bra för Arsenal. Aston Villa bombade ju på framåt i första halvlek. Och man undrar liksom vad Arsenal pysslar med. Försvarsspelet vid McGinn var det va som gjorde första mål. Alltså det, han löper sig helt fri. Det påminner lite grann, det är en sån där boll in från sidan, en sån där De Bruyne-passning då, fast med vänsterfoten in som rundar
Ruiz, va?
Backlinjen. Och skillnaden är bara att det är inte så att han ligger och hänger på en liksom på offside-linjen och stöter dit foten. Han är ju flera meter onside när han börjar ta sin löpning och bollen kommer in. Och det är ingen som plockar upp på dem, det är ingen som följer med in i ytan, det är ingen som markerar honom. Han är ju så långt ifrån från att vara offside. Det är som alla står och tittar på varandra i den där backlinjen. Och vi pratade lite grann innan här. Du ska få prata lite mer om Burnley Norwich med du specialstuderade i helgen, Kalle. Det där med att göra grunderna, det som till exempel Burnley är bra på, att tvinga motståndarna att vara noggrann i grundspelet. De där grunderna verkar Arsenal defensivt helt sakna för tillfället.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ja, det går inte att säga något annat, utan det där försvaret känns som det är High Chaparral just nu. Dessutom dåligt självförtroende på de där spelarna. Jag menar, det är klart att de är ju människor också, de vet ju om när de har gjort misstag, så att de är inte dumma. Och just nu är de inne i en period där de måste spela med de här spelarna. Det är klart att han skulle använda andra spelare om han hade möjlighet till det, men de är inte tillgängliga. När de är det så räknar jag med att det här mittbackspar, just den här kombinationen Sokratis Luis, kommer kanske inte få se så mycket av. För det känns som att de drar ner varandra i träsket. Han har inte satt någon organisation på plats, så är det. Sen kan man diskutera kring hur mycket det handlar om de enskilda spelarna och tränaren. Det är klart att Unai Emery har en del i det. Men det handlar också om de enskilda spelarna. De tar in David Luiz, det är ingen nyhet att han gör mycket misstag. Det har vi sett i hela hans karriär. Och det är väl lite symptomatiskt också att Arsenal värvar en sån spelare som gör, liksom prenumererar på att göra misstag. Det känns som att de borde kanske sikta på att värva en spelare som inte gör misstag. Mm. Eller ja. Väldigt få i alla fall.
Men vad gör det när man har Callum Chambers?
Precis.
Det såg ju väldigt mörkt där i slutet på första halvlek. Framförallt man får då Maitland-Niles utvisad efter två.
Jag tyckte
stycken.
Den var hård. Jag tyckte att den liksom beskrevs som att den var så oklar. Men jag tyckte den var hård.
Jag tycker första gula kortet är hårt. Det andra ska nog vara gult kort. Men sen skadade han sig väl själv i situationen också. Men två gula kort på ganska kort tid, va? Ja, det var ju första halvlek, så att rätt så kort tid var det emellan. Och där tänker man att där ser det ju mörkt ut. De ligger under, de har spelat riktigt dåligt. Publiken är missnöjd. All kredit får man ändå säga till Arsenal att de med 10 man lyckas ta sig själva i kragen, få ordning på ett slags grundspel och är ju betydligt bättre i andra halvlek.
Med 10 man.
Med 10 man. Ja. Och vinner ju till slut den här matchen. Välförtjänt vill man ju ändå säga att det var.
Sista halvtimmen var det de som drev matchen. Och ja. Inte minst Guendouzi som
Aston Villa hade ju en hel del målchans till. De släpper ju till vansinnigt mycket målchans.
Det gör man ju om man driver matchen med 10 ja. man. Det kommer man göra. Men det är de som driver matchen. Guendouzi var ju riktigt, riktigt bra i den perioden. Och 2 sena mål som på något sätt, ja, det kan vara vändningen på säsongen, eller så är det bara så här konstgjord andning för någonting som fortfarande krackelerar. Vi får se, men det var i alla fall en häftig match och en dramatisk match och en sån där match som supporterna kommer komma ihåg länge.
Björn Engels i Aston Villa hade ingen bra andra halvlek. Först så drar han på sig den där straffen och sen så orsakar han också frisparken som Aubameyang slår in på slutet.
Är det inte lite signifikativt för hela Aston Villa som lag just nu? Alltså de har ju ändå haft ganska mycket oflyt också. Alltså sådana här små grejer som liksom går emot dem och som gör att de förlorar matcher. Det var ju snack här om att Aubameyangs frispark skulle ha dömts bort eftersom att, jag tror det är väl Luis och Chambers stör muren. I skottögonblicket, vilket man inte får lov att göra nu.
Nej, det får man inte göra nu, man måste vara 1 meter ifrån.
Ja, och då var det ju snack om att den skulle dömas bort. Men det är ju rätt mycket sånt kring Villa. Alltså, då tänker jag inte minst på när Jack Radish, när han blev anklagad för att filma då. Det var väl Kevin Friend som dömde bort det målet.
Det var just det. Otroligt, alltså.
Det är väldigt mycket sånt.
Ja, det blir, man har lite marginaler emot sig, det får man ändå säga. Väldigt fin aktion av Graylish vid Wesley, stod 2-1 mål.
Ja, det var det.
Han löper runt hela vägen och slår in den. Jävlar, det gick det undan. Han har ju det där i sig. Det där är ju hög nivå på den aktionen.
Men det är häftigt tycker jag med Arsenal nu. Det är ju rock'n'roll varenda match de spelar. Det är ju ingen liksom...
Det är kul att titta på.
Ja, det får man säga. För alla neutrala är det ju oerhört underhållande. Men jag tror för supportrarna så känns det som att de är nere vid nagelbanden nu redan i september här liksom.
Mm. Jag menar, Granit Xhaka är kapten.
Ja, så
det, det kommer ju vara röj liksom.
Ja, det kommer vara röj. Kom
bara han kommer studsa lite hur som helst. Så kommer det sitta ett annat drömmål.
Men det är också så här, vem skulle ha fått binden istället då? Det är det att sätta den redan nu på Guendouzi och säga det är du som ska leda det här laget in i framtiden?
Det är ju en del som vill det. Ja. Redan nu gör det här laget i Guendouzi så alltså bygg... Ja.
Byggde runt honom
redan nu. Han har ju en hel del brister. Vi fick faktiskt den frågan från Per Boman, vår kollega som bevakar Allsvenskan, som också gillar att titta på Premier League,
Arsenal i synnerhet.
Han var lite tveksam. Han skickade den frågan till oss precis när vi gick in här, om vi trodde Guendouzi verkligen har den nivån i sig att han på sikt kan bli den bärande, mest betydande spelaren för Arsenal.
Jag tror det.
Ja, det tror jag också.
Han har den där motorn som är så unik och den går liksom inte att skaffa sig bara liksom.
Han har lite hörntänder också. Alltså det är inte det är inte bara en snäll kille som springer runt och ber om ursäkt för sig. Utan han kliver ju in i situationer och han är inte så rädd om fötterna. Och han är ganska lite pannben också. Att han vill in och kriga liksom.
Sen har han ju ett stort register i sitt spel. Han blandar och ger, ja. Men bara att ha den där höjden som han har. Han hittar ju passningar in mellan lagdelar och sådär. Så att han har ju både det och en motor som jag skulle säga är unik i Premier League. Det är inte så många som har det. Då kanske det är mer än James Milner eller alltså den typen av spelare. Och med den åldern han har, alltså jag ser framför mig att han kommer att bära det här laget i många år framöver.
Mm. Sen behöver han väl något år, alltså just för att bli lagkaptens material så behöver han väl några år till på sig ändå. Alltså det är inte riktigt, man ska inte prata om ålder och så, för jag tycker inte det spelar in så mycket, men han har väl inte den, han utstrålar inte auktoritet än. Alltså för mig, när man ser honom spela så är det fortfarande ganska tydligt att han är ganska ung och ny. Det är inte som De Ligt i Ajax som liksom redan betedde sig som en 35-åring. Men det kommer komma, det tror jag definitivt. Alltså med tanke på hur snabbt han har kommit in i det och vilken extrem favorit han är hos supportarna redan nu.
Ja, det förstår man. Lite armhävningar och proteinpulver på honom också. Tror han skulle må bra av några kilo muskler där han ska kriga på mitten i Premier League framöver. Men det kommer. Det kommer. Everton, Sheffield United, 0-2. De är visserligen bara en poäng bakom alla de där lagen på 8 poäng, alltså de ligger på 7. Men krisen är uppenbar i det här Everton som ju skulle vara med där uppe, som skulle utmana i år. Och det här var ju deras säsong och allt det här. Marco Silva är kraftigt ifrågasatt på Goodison Park just nu. Kan han fortsätta, eller är lösningen att det är ju han som har fått bygga det här. Nu har han ju fått tid, han har fått pengar, han har fått allting och verkligen bygga det här laget. Det är ju hans lag, det är han som ska lyckas med det här, men det verkar inte som formen vill hitta hela vägen fram.
Nej, det är ju korrekt. För att vara liksom och gå lite åt andra hållet då, så såg jag någon uppgift om att man får ju ofta kritik för att han sätter inte försvarsspelet på plats och så vidare. Mm. Det har vi ju riktat mot honom tidigare. Men de är det laget som släppt in femte minst antal målchanser i den här säsongen i Premier League efter City, United, Leicester och Liverpool typ. Så att siffrorna är kanske inte så dåliga som resultaten sen slutresultaten har visat. Så att det finns någonting i att kanske inte har fått ut riktigt än det som finns. Alltså, organisationen är inte så dålig som den kanske ser ut som. Däremot offensivt så förväntar jag mig mycket mer än att man blir nollad av Sheffield United och att man inte får ut mer av spelare som Gylfi Sigurdsson och av spelare som Richard Lisson har ju levererat så stötvis. Men det finns ju mycket kvalitet där framme nu. Alltså, man ska prestera betydligt bättre än vad man gör just nu.
Ja, det verkar oerhört svårt för dem att göra mål.
Ja, det är korrekt. Och de har ju ett problem där med nian, om det är Moise Kean eller om det är Calvert-Lewin. Jag tror förmodligen att det är kanske Calvert-Lewin trots allt, även om han inte gör tillräckligt många mål sett över en hel säsong. Men där finns det ju ett problem att det inte finns någon uttalad riktigt liksom första val som forward.
Nej. De har inte lyckats ersätta Lukaku.
Nej.
På ganska många försök. Det är många som har varit inne där och känt på det.
Det är svårt för Everton att göra det. Ja, det då måste klart. Man ju, men å andra sidan, West Ham fick in Sebastian Hallé. Alltså, det går.
Ja, alltså det, och det kommer bli någon slags måttstock för
ja,
alla.
Ja, exakt, exakt. Det får man ju nästan se det som. Att...
Jag skulle också kunna tänka mig en sån som Joel Linton i Newcastle, tycker
stor,
jag.
Storstark, kan sätta ett försvar på prov. Liksom.
Ja, har visat på...
Finns ju en Teemu Pukki också som gör en del mål.
Verkligen. Silva verkar hur som helst hänga lite löst. Om man ska tro uppgifterna från Merseyside. Han har nog inte hur många sådana här resultat till på sig innan det kommer komma in någonting annat. Är det en Big Sam som han kanske fortfarande är på rullen någonstans där på lönelistan. Osäker. Kalle, du har specialtittat på Burnley Norwich.
Nej, jag har inte specialtittat på den. Jag har tittat på den.
Så du är den enda
enda i världen som har tittat på den matchen som inte håller på något av lagen. Nej, men jag tänkte, du vet, man måste ju, om man bara, det är bara döda laxar som följer strömmen liksom. Man måste ju gå sina egna vägar. Och tänkte, kollar jag bara på matcherna liksom, som har spelats. Bara, vilken match är det som ingen annan har tittat på? Burnley Norwich, den har nog ingen annan som inte håller på något av de lagen tittat på. Jag tyckte det var lite spännande just eftersom Norwich gjorde så bra resultat i förra omgången mot ett topplag. Vad gör de mot Burnley nu? Och faktum är ju att de hade jätteproblem i den här första halvlek. Det är den jag har sett. De hade stora problem med ett Burnley som var kompakt, som gick högt och störde dem. Och man tänker ju kanske Burnley som ett lag som försvarar sig lågt och ja, parkerar bussen och liksom tar det som blir över. Men de störde verkligen Norwich, som hade jättesvårt att få till sin speluppbyggnad. Och det tycker jag är intressant att Norwich förra veckan lyckas spela igenom City några gånger. Lyckas inte göra det mot Burnley alls. Burnley kontrollerar matchen 1-0 tidigt på fast situation.
Såklart.
Wood, givetvis. Och sen stoppar de in 2-0 Wood igen. Mm-hmm. Jättefin prestation av McNeil innan som slår in den bollen. Men det som var mest talande tycker jag var liksom hur Burnley ändå fick grepp om matchen med sitt kompakta lag, kom rätt i pressspelet, var tunga när den där bollen lyfts från Norwich från, som de är tvingade att göra för att de kliver högt, ja men då tar de hand om den. Nej, de dominerade matchen. Visst, Buendia hade ett ruggigt skott i ramen, hade de, hade han, och de hade väl någon chans till. Pukki hade en tidigt i matchen, ett friläge där från kanten där keeper gör en bra räddning. Men bortsett från det så var ju Burnley mycket, mycket bättre. Alltså. Och jag tycker det är intressant för att varje år är det folk som säger att Burnley kommer åka ur. Men de överpresterar ju varje år.
Mm. Eller,
sett i förväntningarna.
Ja, sett i förväntningarna. Sen har de ju, alltså Sean Dyche har här förmåga att få effekt av sådana här nyttiga 2+-spelare, så här Jeff Hendricks-typen.
Ja, ja, ja.
Som,
ja, men han kan ju spela i Burnley liksom, ja, för att det är en ganska enkel arbetsbeskrivning.
Han kan inte så jättemycket. Nej. Jeff Hendrick, men han kan springa, han kan kriga, han kan tackla så han kan bråka, ja. I 90 minuter. Och också slå en hyfsad bredsida i djupled om han... Om
framförallt
han
kan han ju krossa in bollen i straffområdet.
Ja, ja.
Och det räcker ju ganska långt där.
Ja, precis. Ja, men det är en sån en spelare som man alltid har gillat lite grann.
Nu hade ju Norwich inte sin ordinarie högerback. Byram spelade högerback i den här matchen. Han hade ju problem på den kanten mot McNeil. Och där satte de in stöten, tycker jag, i första halvlek Burnley. Och det kostade Norwich i den här matchen. Men ja, intressant ändå att Burnley är så bra. Som de ändå är i den här matchen.
Mm.
Blev väldigt imponerad.
Ska säga några ord om Bournemouth också, tycker jag, som tar en ny tung seger i sydkustderbyt då mot Southampton. Uppe på, ska vi säga, 11 poäng nu, va, Bournemouth.
Tror att de med där, precis före gänget där uppe, de är uppe på en sjunde plats, sjätte plats nu, på 10 poäng. Precis bakom West Ham då på 11 poäng. Imponerande säsongsinledning från, från Bournemouth som vi inte hade så här jättehöga förväntningar på inför säsongen. Callum Wilson, viktig. Och Harry Wilson, den andra Wilson, har ju kommit in och gör mål igen då. Ett ganska fint mål. Efter förarbete utav vem det nu var. Minns jag inte.
Billing. Sist i alla fall.
Billing var det, ja. Som kliver in och slår en snett inåt bakåt till Harry Wilson.
Det var ju en ganska smart värvning av Bournemouth. Philip Billing, kan jag tycka. Alltså, en sån här mittfältare som har väldigt hög liksom potential. Och det känns verkligen som en sån här spelare som Eddie Howe skulle kan jobba med och få fram den potentialen i.
Mm. Ja, de är imponerande tycker jag, Bournemouth, på det sättet. Att, vi snackar om att få effekt på 2+-spelare.
Ja, oerhört imponerande.
Eddie Howe är oerhört duktig på att få fart på de här spelarna med en vilande liksom högsta nivå i sig, att han plockar fram dem. Ta en sån som Joshua King, jag tror inte att han hade haft en karriär på den nivån i Premier League i någon annan klubb för någon annan manager. Kanske hade han inte fått förtroendet på samma sätt, kanske hade han inte då under samma tid när då kunnat utvecklas. Vi har sett många spelare med stor potential som inte lyckas. Det känns som att många som går till Bournemouth, de får faktiskt ut en hel del av sin potential.
Ryan Fraser.
Verkligen. Fortsätter ju att leverera. Alltså han är ju assist gjorde han förra säsongen.
14 var i fjol.
Ja, en av de bästa i hela ligan.
Ja, det var det.
Jag tror att det mesta som har varit någonsin är väl det var någon av de engelska poddarna som pratade om det, att assistrekordet i en Premier League-säsong tror jag är 20 assist. Thierry Henry.
Var det bara 20 han gjorde? Ja, det kanske var det. Jag tror för mig att det var över 20, att det var 21 eller något sånt där. Men det kanske var 20. Det kan stämma.
Vi lämnar omgången där då och så svarar på lite frågor. Peter Hansen undrar, hur korkad är Bernardo Silva? Han är jättekorkad. Han lade ut en otroligt rasistisk helt enkelt bild i sociala medier. Har han också fått välförtjänt skit för och
kan straffas för det. Bör straffas för det.
Det var ju en
det var onödigt.
En riktigt puckad grej att lägga ut helt enkelt. Fungerar ju krockrent med Premier League-podden på måndagar, konstaterar Andreas Karlsson. Ja, så är det ibland.
Det var inget vi kunde styra över den här gången.
Så var det. Vi har de resurserna vi har i form av studios och teknik och så vidare. David Raxén skriver, nu när VAR har mördat det som är kul med fotboll, de förlösande fantastiska målfirarna, hur lång tid tar det innan folk slutar fira målen innan de vet?
Ja, det är det man är rädd för. Jag är oerhört rädd för det, för att det blir ju mer och mer känslan av att man måste fundera först innan man kan jubla fullt ut i alla fall. Och det är klart att om det här spektaklet pågår över tid så kommer ju det säkert bli så.
Jag har fått mycket frågor om Guendouzi. Vi har pratat en hel del om honom. Rolling Deep skriver, borde inte Pochettino få mer kritik än han får? Varken spelet eller resultaten imponerar sedan nyårsskiftet. Vi har pratat ganska mycket om spelarna och sådär, laget och stämningen och sådär, men ganska lite kritik har ändå riktats mot Pochettino just.
Det blir ju så när du har så mycket mandat efter så mycket framgångar och så vidare, och han har gjort det han har gjort med klubben, då pekar man ju ofta åt något annat håll. Jag tror att han har en del i det här, framförallt hans relation just nu uppåt med ägaren och klubben kommer att på något sätt påverka laget. Även om man inte vill det så blir det så oavsett. Och det får han själv ta på sig.
Anton Norén skriver, vad tror ni om att få in Trent Alexander-Arnold som mittfältare? Kan det bli en De Bruyne-spelstil på honom? Dock inte samma klass. Vad tror du, Frida?
Varför ska man ändra på någonting som fungerar så bra? Är min motfråga då. Han är ju världens bästa på sin position i princip just nu. Mm. Varför ska man flytta på honom?
Han kommer ju till de där ytorna ändå, precis som De Bruyne, och kan böja runt de där inspelen, så att jag vet inte varför han ska. Han måste ju inte, jag tror att det är det han är ute efter, just De Bruynes förmåga att slå de där passningarna. Men den ytan når ju faktiskt Trent Alexander-Arnold ändå med det systemet som Liverpool spelar nu. Det är ju väldigt tydligt en del av Klopps strategi att både Trent och Robertson ska hamna i just den ytan för att slå den typen av passningar. Erik Bexell skriver: under Pellegrini har West Ham vunnit 48% av matcherna med Noble i startelvan och endast 18% när han inte startar. Det... Hur kan en så begränsad spelare göra en sån skillnad?
Ja, det var jäklar med skillnad. Jag visste inte att det var så slående. Även han är ju en kulturbärare i West Ham, och det är klart att han, när de plockar in en offensiv som jag var inne på lite grann där, som har väldigt mycket individuell kvalitet, men har plockats från lite olika delar av världen. Jarmolenko från ett hörn av världen och Felipe Andersson från ett hörn, och Ali kommer från annanstans och Lanzini från ett fjärde land. Mm. Då tror jag att han blir någon slags garant för den typen av mentalitet och liksom band till läktarna och klubben, och även en, kanske en högra hand för tränaren också där ute på planen. Och han är ju sannoliken en sån där arbetare i maskinrummet, och det behövs nog för att ge ytor och utrymme till de där offensiva spelarna. Så att jag tror att det är helt enkelt så att det är en spelartyp som får övriga West Ham att fungera. Declan Rice är ju också bättre när Noble är på planen, tycker jag.
Anton Rundsvik skriver: Newcastle har alltså 26% bollinnehav hemma mot Brighton. Finns det något hopp, Frida?
Jag noterade också det när jag satt och kollade lite på den matchen.
Det var inte den roligaste matchen man sett i livet.
Nej, det var ju
den
inte.
Den pignade till lite på slutet, gjorde den. Men,
den pignade till lite grann. När Potter har ju fått till mycket bra, men rent avslutsmässigt så var väl inte Brighton helt hundra. Men jag slängde ut den frågeställningen också på Twitter, att liksom, det är inte svårt att räkna ut vilket lag som har roligast på planen just nu. Alltså Newcastle-spelarna, oavsett liksom resultat och sådär, vad det stod på tavlan, så kan ju inte Newcastle-spelarna tycka att det är roligt att spela på det sättet och ha så lite bollinnehav mot en klubb som Brighton. Det är ju en sak när man möter Tottenham på Tottenham Stadium och krigar sig till en seger där, men alltså mot Brighton, jag vet inte. Ja, det är frågan hur länge det kommer hålla för Bruce, hur länge han kommer lyckas motivera spelarna, alltså vecka efter vecka, och spela på det här sättet. Jag tror det kan ju inte hålla speciellt länge, tror jag.
Christian Sigurdsson skriver: 10 lag i Premier League, 4 möten per säsong för att slippa 8-0. Eller är det bara en tidsfråga innan topplagen bryter ut och bildar en egen superliga i Europa? Alltså, den här diskussionen har ju funnits så länge. Det, liksom, det känns som att det blir en självuppfyllande profetia till slut någon gång, att då har man tagit det så många vänder och pratat det så många, så till slut så måste det väl hända att det blir den här superligan. På många sätt så är ju Champions League den funktionen, och nu när Champions League ska breddas och bli mer och större och så vidare, så det är ju ett motdrag då från UEFA för
flörta med de stora klubbarna.
Så ja, sådär, så är det ju. Men, ja.
Nej, jag tror inte alls på det. Jag tror att skulle man minska ligan, färre lag, möta varandra fler gånger, så tror jag det blir en fattigare liga. Jag tror att vi ska ha det som vi har nu. Och jag tror inte alls att det kommer bli så. Jag tror inte det skulle vara någon förbättring heller. Det är inget önskvärt. Att det blir 8-0 i den enskilda matchen, ja, det kan jag leva med. Det är inte så att det blir det varje vecka. Ja, visst, nu har vi 2 lag som är överlägsna kvalitetsmässigt, men det är inte så att Liverpool vann överlägset i helgen. Det är inte så att de vinner varje match överlägset heller för den delen, utan det är ganska tajt när de är borta mot SA15 till exempel. Matchen står och väger och så vidare. Så att nej, jag är inte bekymrad för att, att en enskild match drar iväg siffermässigt.
Mm. Bra, hörde ni? Nu har klockan blivit sådär mycket igen.
Det var allt vi hann.
Det var allt vi hann. Tack Frida för att du var med oss ifrån storstan. Inga sirener den här gången.
Nej, men jag satte mig i ett annat rum.
Aha, det fanns en sån möjlighet.
Ja, precis. Så det är lite andra ljud här, men det verkar vara bättre.
Ja, mycket bra. Tack Kalle för att du tog dig in till studion. Tack för att ni har lyssnat. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka nästa vecka. På återhörande då.